Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem. De samtalade med honom. Petrus sa till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sa: Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Stig upp och var inte förskräckta. Och när de såg upp såg de ingen utom Jesus. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Allt fler människor här i Sverige prövar på meditation. Det är någonting som har varit vanligt i andra delar av världen under lång tid. Men det blir allt mer populärt också i Sverige. Och när man mediterar, då ska man försöka slappna av alla muskler i hela kroppen. Men framför allt ska man försöka slappna av sina tankar. Och de som instruerar i meditation, de säger oftast: försök att inte tänka på någonting. Om en tanke dyker upp så låter den bara försvinna. Martin Luther var på sin tid en anhängare av meditation. Men det var en annan meditation han talade om. Han sa: meditera gärna över ett ord från Bibeln. Stanna upp och tänk på detta bibelord. Vad innebär det? Vad betyder det? Vad betyder det för mig? Här finns en viktig skillnad. Många människor idag försöker vila i bristen på tankar. Eller som en del säger, jag försöker vila hos mig själv. Men Martin Luther uppmanade människor att vila hos Jesus. Och det är temat för våra predikan idag. En liten stund med Jesus. I våran text idag så sägs det att Jesus förklaras. Han blir förklarad. Vi får höra att hans utseende förändras. Hans ansikte lyser som solen, står det. Och hans kläder blir vita som snö. Och det finns några paralleller i Guds ord, i Bibeln. En del av er kanske tänker på Moses som steg upp på Sinai berg för att ta emot Guds lag. Och när han kom ner, då lyste hans ansikte. Så hans vänner och bröder, de blev rädda. De sprang, vände sig om och sprang. De kände inte igen honom. Och de förstod att här är något särskilt som har hänt. Det blir så efter det att Moses, efter att ha talat med Gud, fått instruktioner, fått lagen av Gud och kommer ner och talar med folket. Så efter att han har talat till dem så hänger han ett skynke för ansiktet. En slöja för ansiktet. Varför gör han det? Han gör det för att de ska slippa se att strålglansen försvinner. Den varar bara en liten stund. Jesu ansikte strålar inte för att han har mött Gud, men för att han är Gud. för att han själv är Gud. Hans mänsklighet, som är sann och på riktigt, är på sätt och vis en slöja som döljer hans gudomliga natur för många människor som möter honom. Vi känner igen också den här beskrivningen av Jesus från Uppenbarelseboken. Aposteln Johannes är isolerad på ön Patmos, alldeles ensam. Och så kommer Jesus till honom, uppenbarar sig för honom. Och Johannes skriver att hans ansikte lyser som solen. På förklaringsberget så blir också Mose och Elia vittnen om Jesu gudom, att han är sann Gud. Och när vi får höra att Mose och Elia är där så blir vi förvånade. För Moses, han levde på 1400-talet före Kristus. Och Elia på 800-talet före Kristus. Så de har ju varit döda väldigt, väldigt länge. Men de träder också fram för att vittna om Jesus för lärjungarna. Och för en jude, inte minst under Jesu tid, så är Mose och Elia de två största hjältarna. Moses, som fick i uppdrag att föra Israels folk ut ur slaveriet i Egypten. Moses som själv tog emot stentavlorna och ceremoniallagen. Han som samtalade med Gud. Det förstår vi, att det här var någonting alldeles överväldigande för lärjungarna. Eller Elia, som gjorde så mycket kraftgärningar, men kanske framförallt höll fast vid tron, höll fast vid sitt uppdrag, även när det verkade som om hela riket i övrigt hade övergett Gud för de falska avgudarna. Att Mose och Elia är där, det blir ett tydligt vittnesbörd för lärjungarna att Jesus är Gud. Förklaringens innehåll då? Ja, det är Fadern själv som står för den. Ett moln sänker sig ner och de hör en stark röst som säger: denne är min son. Denne är min son. Man kan tänka sig att det för lärjungarna var svårt ibland att hålla isär begreppen. De levde ju så nära Jesus och såg att han var sann människa. Han sov och åt som dem. Och ibland när de hade vandrat långt så blev han trött. De behöver kanske påminnas om just detta. Jesus är Gud. Min son, säger Fadern. All makt på himmelen och jorden ligger i hans hand. Han var med när världen skapades. När stjärnorna tändes. När universum ställdes i ordning. Han är den älskade, fortsätter Fadern. I honom har jag min glädje. Ni kanske har varit med någon gång om att en nybliven mamma eller pappa vill visa bilder på sitt spädbarn. De är så stolta över sitt barn. Titta här, vilka fina händer, vilka gulliga tår. Och andra tänker, ja, den ser väl ut som barn gör mest. Det har väl inget särskilt med det här barnet. Ibland kan det vara något alldeles speciellt. Barnet kanske har vunnit OS-guld. Och så får föräldern vara med på någon idrottsgala och vinka till publiken. Vad stolta de är över sitt barn. Tänk det, ett OS-guld. Men den himmelske fadern, han kan säga om sin son: han är utan synd. Han är felfri. Han har i allt följt mina anvisningar. Han har följt och uppfyllt min lag. Det är någonting att vara stolt över. när någon kan säga, ja, min son, han har startat ett företag och du vet, de omsätter över 2 miljoner kronor per år. Då kan fadern säga, min son, han har räddat alla världens människor undan deras rättmätiga straff, döden. Han har dött för alla synder på korset. Han har vunnit fri och full förlåtelse för var och en som tror på honom. Alltså, ja, 2 miljoner kanske inte var mycket att prata om. Han avslutar fadern med att säga, lyssna till honom. Lyssna till honom, säger han till lärjungarna och till oss även idag. Lyssna till Jesu ord. Vad har han för undervisning att dela med sig av? Vad säger han till mig som kristen? Vad vill han att jag ska göra av mitt liv? Men framförallt, vad berättar han om vägen till himlen? Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jag vill göra klokt i att lyssna till Jesus. Och vi känner igen de här orden från Jesu dop. Då Guds ande sänkte sig ner som en duva över Jesus när han blev döpt av Johannes. Och Fadern talade samma ord om Jesus. Denna är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Lärjungarna i dagens text, de får en liten stund med Jesus. Det står att Jesus drar sig undan med lärjungarna. Bara 3 av dem. Och det är någonting speciellt. En del barn som har vuxit upp i stora syskonskaror, de kan säga så. Mina föräldrar hade inte alltid så mycket tid för mig. Vi var så många barn. Lärjungarna, de var 12 stycken. Och det var ganska sällan de var ensamma med Jesus. Vi förstår att när Petrus och Jakob och Johannes blir särskilt utvalda och får följa med Jesus upp på berget, så är det någonting särskilt för dem. Idag talar man om kvalitetstid med barnen. Man ska kompensera för att man så sällan träffas med kvalitetstid. Gör någonting extra roligt när ni väl ses. Mellan dagis och arbete och sänggång. Gör någonting roligt. Här blir det inte roligt precis, men det blir verkligen kvalitetstid. Lärjungarna får vara med Jesus. Och Jesus, han visar sin härlighet för dem. Och det är också något speciellt. De är vana vid att se Jesus som den tålmodige. Som predikar, men ofta blir motsagd. Ofta blir hånad. Ofta blir avvisad av andra människor. Men nu får de se Jesus som den gudomliga varelse han är. En liten stund så får lärjungarna lägga undan sina tvivel och sin svaghet. Vi vet det av evangelierna att det fanns gott om den varan. De får kämpa för att förstå vem Jesus är. De kämpar med sina tvivel vad det gäller varför Jesus har kommit till jorden. Herre, när ska du upprätta Israel? När kan vi få göra oss av med romarna? När ska vi få bli kungar? Funderar lärjungarna ofta. De drabbas av svaghet och tvivel. Så det är någonting särskilt här på berget. Det finns inga tvivel som stör. Men den här stunden, den tar slut. Just när Petrus vill bygga 3 hyddor, han föreslår det. Herre, låt mig bygga 3 hyddor här. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Varför vill han bygga hyddor? Ja, så att de ska kunna vara kvar där. När man bygger ett hus, en hydda, så visar det, här är jag tänkt bo ett tag. Petrus vill inte att stunden ska ta slut. Han vill hålla fast vid den här närheten, den här styrkan som han känner. Men just då så hör de faderns röst, och det innebär att stunden är över. Även om jämförelsen haltar, så kan vi kanske jämföra förklaringsberget med ett läger med kyrkan. En liten stund med Jesus. Vi samlas, vi får höra undervisning. Vi får sjunga tillsammans om Guds kärlek, om förlåtelse för alla synder. Vi får bygga upp varann i tron. En liten stund utan världens oro och strid. Utan att människor skrattar åt vår tro. Eller utan att vi ständigt får höra angrepp på Guds ord. En liten stund av frid. Men också den stunden tar slut, eller hur? Vi packar våra väskor och vi åker hem till vardagen. Då de flesta runt omkring oss inte lyssnar till honom som fadern uppmanar till. Inte tror att han är Guds son. Inte tror att det i honom finns förlåtelse. Vi åker tillbaks till vardagen som är full av strid. Inte med vapen oftast, men strid för att behålla tron. För att kämpa emot vår egen svaghet, våra egna tvivel, vår egen trötthet. I dagens text så uppenbaras Guds härlighet. Och Guds allmakt, den skrämmer lärjungarna. De känner sig plötsligt väldigt små när fadern talar. Maktlösa. Vad har jag att komma med inför Gud själv, verkar de tänka. Vi ser hur människor på många ställen i Bibeln blir förskräckta när de möter ofta bara Guds sändebud. Det räcker med en ängel för att människor ska bli mycket rädda. Maria blir förskräckt när ängeln talar till henne. Herdarna blir förskräckta när änglarna talar till dem. När vi konfronteras med Guds makt på riktigt, inte bara läser om den, så blir vi förskräckta. Vi förstår att han har makt över våra liv. Att inför honom är vi faktiskt små. Vi påminns om att vi är syndare som har brutit mot hans lag. Och vi gör klokt i att som lärjungarna kasta oss ner och be om nåd. Men Gud uppenbarar sig i dagens text. Inte som en straffande och vred Gud. Inte som en arg, hämnande Gud. Utan mot sina barn som en tröstande Gud. Jesus, sann Gud, går fram. Rör vid lärjungarna. Och säger, var inte förskräckta. Ibland när någon är riktigt rädd, då räcker inte orden, utan beröring kan vara nödvändigt. Inte minst ni som har jobbat på dagis vet det. Man måste trösta med att ta barnet i famnen och säga, var inte förskräckt. Jesus, han rör vid lärjungarna och säger, var inte förskräckta. Och det säger han också till oss. Var inte förskräckta när stunden har tagit slut. Och ni ska tillbaka ut i vardagen som är full av synd och Guds förnekelse. Och där ni också måste bära med er ett eget kött, som Paulus säger. Er egen gamla natur som ständigt har lust med det Gud förbjuder och ständigt stretar emot det Gud vill. Var inte förskräckta. Jag är med er alla dagar. Var inte rädd för Gud. Han har gjort dig till sin. Frukta inte för Herren. För han har offrat sitt liv för dig. Var inte förskräckta. Vi sjöng en av psalmerna idag om att ett liv i tro utan att se, det är en kristens lott. Och det är ju sant. Tron är övertygelsen om det man inte ser. Men även vi kan vila hos Jesus. Även vi kan få en liten stund med Jesus. Det är viktigt för oss, för vår tro, för att vi ska bli bevarade. Att vi vilar hos Jesus i form av bibelordet. Eller i form av en kristen sång som påminner oss om att Jesus är Guds son. Och att han har vunnit fri och full förlåtelse för oss. Vi är ofta trötta. Ibland kanske vi till och med känner oss lite modlösa. Vad ska vi göra då? Vila hos Jesus. Det får vi ta till oss av våran text idag. För där finns sann ro och sann frid. Amen. Låt oss be. Kära Herre, Jesus Kristus. Du som uppenbarade din härlighet för lärjungarna. Vi ber att du ska hjälpa oss att värdesätta din uppenbarelse i Bibeln. Hjälp oss att ofta vila hos dig. Lyssna till dina uppmuntrande ord. Lyssna till dina förmaningar. Och framförallt lyssna till budskapet om syndernas förlåtelse och evigt liv. För var och en som tror på dig. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.